Det här är en podd från Svenska Yle.
Laila Andersson, du har jobbat som rektor och lärare i olika skolor i 30 år. Så man kan säga att du har följt med den här utvecklingen i våra klassrum och på våra skolgårdar på nära håll redan länge. Kommer nu de här senaste fallen av skolvåld som en överraskning för dig?
No, jag skulle vilja kunna säga att det gör det. Men i och för sig så kommer det inte som en så stor överraskning. Om man tänker på den här coronavåren vi har bakom oss. Och kanske ett illamående som tar sig uttryck också det här. Så att, tyvärr så det är inte en så stor överraskning som jag hade hoppats.
Mm. Som sagt, nu under hösten så har det under en kort tid dykt upp, eller vi har kunnat läsa i nyheterna om en handfull fall av allvarligt skolvåld, främst då i huvudstadsregionen. Elever har misshandlats av andra elever, polisen, rektorer, lärare har hörts, till och med vår president har fördömt det här. Och polisens statistik visar också att det anmälda våldet bland framförallt under 15-åringar har ökat och förvärrats under 2000-talet. Så vad har hänt i våra skolor? Har på något sätt skolvärlden blivit hårdare och otryggare? Speglar det här en större förändring i samhället? Eller vad handlar det här våldet egentligen om? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och jag har alltså med mig dig, Laila Andersson. Om jag tänker själv på mina erfarenheter från skolan, jag gick i skolan någon på 90-talet, så länge jag kan minnas så har det talats om att stoppa skolmobbning, det har talats om nolltolerans mot våld i skolan, men likväl så känns det som att liksom den här diskussionen blossar upp med jämna mellanrum och det här psykiska och fysiska våldet verkar bara fortsätta dag ut och dag in, år efter år. Jag vet att du kanske inte sitter på svaret, men jag måste ju fråga, hur är det möjligt?
No, då kan man ju säga att borde vi inte ha nolltolerans i vårt samhälle också? Det är inte som borde gälla överallt och vi vill ju ha nolltolerans. Men som jag ser det så kan man inte ta ut skolverkligheten från sitt sammanhang. Man kan alltså inte lyfta bort det från det. Det återspeglar det samhälle vi lever i. Och vi vet att vi har ett ganska våldsamt samhälle i Finland. Om man tänker på statistiken med våld i hemmen. Och det där, det är ju en sak som jag nog tror att syns i hur våra barn beter sig sen utanför hemmets gränser. Så att nu återspeglar skolan ganska bra det samhälle som den finns i. Och det här är en sak som jag tycker att vi inte kanske tillräckligt mycket talar om att man vill ofta ta ett särskilt fall och söka skyldiga i fallet. Man söker en rektor som har misskött sig eller ett barn som det är något fel på barnet istället för att på riktigt säga att vad är vårt allas ansvar för det här? Att det finns det här, att barn mår så dåligt att de tar till våld mot någon annan. Då är det ett större problem än bara den här skolans problem.
Jag hörde nyligen barnombudsman Elina Pekkarinen var lite ute i samma ärendet så att säga. Hon också frågar sig att hur är det möjligt att vi på något sätt ställer större moraliska krav på våra barn än på oss själva?
Precis.
Och det är lite det man börjar fundera här.
Ja, och sen till det så, du har helt rätt att man har talat om det här länge och det har ju nog blivit bättre. Jag tror att det nu syns mer i statistiken kan ju handla om det att klimatet är ett annat, man vågar prata om det här. Mm. När jag gick i skolan, när jag började som lärare så fanns inte ordet mobbning riktigt ännu.
Okay.
Alltså mobbning har ju säkert alltid, men man talar aldrig om mobbning. Jag skrev studenten 84.
Ja.
Det var inte ett begrepp som liksom var aktuellt på det sättet. Sen började det talas om mobbning på ett annat sätt. Och jag hoppas ju på det sättet att det här är liksom att man har vågat börja tala om det. Och då kanske det ser ut som om det skulle finnas mera. Mm. Men det kanske gör att vi ändå nu har förstått att det här är något vi ska tala om och våga tala om. Och att det inte är okej att sånt här förekommer.
Men hur ska man då se på de här senaste fallen? Liksom, är det här liksom nu bara undantag eller toppen av isberget? Vad är din bedömning?
Jag tror att det är sådana fall som kommer fram därför att det har varit en jättejobbig period för många det här hela året. Och nu ser jag det till exempel
på grund av coronan.
På grund av coronavåren helt enkelt. Mm. Det är ju helt klart att de som har det svårast annons också, det är ju de som far illa under en sån här tid när skolorna är stängda till exempel. Mm. Det är de som blir ganska ensamma. Vi vet ju också om att det finns barn som är helt liksom försörjande hemma, så det är egentligen de som tar hand om sina egna föräldrar. Och sen ska de studera hemma och vara inlåst inom sina fyra väggar, så det finns ett ganska stort illamående i familjer. Och någonstans tar det också sin uttryck. Nu vet jag inte om de här alla är där, för det finns många olika orsaker, men det här är en orsak som man kanske lätt glömmer bort helt enkelt när man söker det här och till exempel talar mycket om att en mobbare ska flytta, man ska flytta på mobbarna. Det är inte den mobbade som ska flyttas. Och det är ju självklart, så är det. Mm. Men var ska den som mobbar flyttas? Sen måste man komma ihåg att Kiva skola som vi har jobbat mycket med, det, ja, det senaste programmet, där ser man ju mobbning som en del i en hel klass. Att alla i en klass har ett liksom en del i mobbningen.
Alla har sin egen roll.
Alla har sin roll. Det finns medlöpare, de tysta godkännande, det finns några få som alltid ställer upp. Alla har sin roll där. Det är inte bara så att det är alltid mellan två personer. Det är ganska sällan så egentligen. Det handlar mycket mer om makt och status.
Ja, jag tänker just på att, liksom att skolvåld och mobbning har väl egentligen, kan jag tänka mig, alltid funnits. För det handlar just om just sådana här maktförhållanden, hierarkier som uppstår. Jag menar i skolor, men säkert i alla institutioner, också i vuxenvärlden ser vi ju säkert liksom samma tendenser. Men jag menar att nu säger då polisens statistik visar att liksom det här våldet bland i synnerhet under 15-åring har ökat. Polisen tar emot nu årligen upp till 4000 misshandelsfall bland minderåriga, och det är då det som anmäls. Okej, vi var inne på det här att kanske tröskeln för att anmäla har blivit lägre, men liksom, har någonting ändrats?
Jag tror att samhället har blivit råare. Ja. Det har blivit, om man ser mera våld, man liksom blir, nyheterna kommer in på det hela tiden, du följer med en ström i alla dina flöden, mediaflöden, liksom allt som händer och allt laddas genast upp. Att man filmar det vad man gör.
Ja.
Det finns en sajter som bara lever på det här. Vi vet ju all den våld som du kommer över på nätet. Som barn ensamma ser på. Utan att på något sätt kunna bearbeta det. All vuxen liksom också, så underhållning de tar del av. Som alla barn idag egentligen har sett. Hur påverkar det de här unga egentligen? Och det kan man nog se. Så här råare förhållningssätt. Och kanske det att, vilket vi också faktiskt har märkt i skolan då, när jag jobbade ännu på grundskolan, att det var många barn som kom till skolan och när man visade ett ansikte på en gråtande person så kunde de inte sätta fingret på vad den känslan var som den här personen hade. Aha. Alltså du har svårt att identifiera andra människors känslor och dina egna känslor.
Och brist på empati kanske? Brist,
ja, för att det är ingenting man föds med, man lär sig det. Mm. Om ingen har lärt dig det hemma så är det ju skolan som gör det. Och när jag började som lärare så är det här nog ingenting man tänkte på, eller när jag själv gick i skolan, utan då visste man vad en känsla var. Men så är det inte mer.
Mm. Jag tänker ännu på den här, som du var inne på, den här våldskulturen i vuxenvärlden. Jag tycker ju själv kanske att det känns lite skenheligt att vi liksom hemskt mycket moraliserar kring ungas beteende och pekar finger när vi då själva så att säga är en del av problemet.
Så är det. Och jag tänker all den liksom, som händer inom idrottsvärlden och när publiken kan mobba en spelare till exempel, skriker osakligheter från. Och det är liksom helt okej. Hur många vuxna går emellan där? Hur många går till den här och säger att kan du vara tyst? Men det förväntas i en klass att ett barn ska kunna ställa upp för den svagare.
Precis.
Att varför ställde du inte upp när du sa att hon blev ledsen? Vem går att säga i en publik att varför är alla andra liksom tycker att det är okej om någon vuxen skriker? Mm. Varför ställer vi inte alla upp och säger att det där är inte okej?
Men vi projicerar på något sätt våra ideal på våra barn men liksom tar inte till det till
oss själva. Precis. Och det är samma tycker jag nu på som med alla de här Twitter-diskussionerna. Där är det ju nog många som verkligen försöker. Och jag tycker att man kan se en tendens att vissa snabbt liksom ger kommentarer på sånt som inte är okej. Men de får ju sen otroligt mycket också liksom hat på sig själva för att det är de här som gör det.
Mm. Vi talar ju här nu om mobbning också. Jag tänker på det här att det är ju kanske ändå viktigt att hålla en liksom skillnad mellan mobbning och direkt våld.
Så är det.
Eller jag menar, i grund och botten kanske det är ju det vi ska handla om på något samma problem som finns där i bakgrunden. Men är det inte lite farligt att klumpa ihop dem?
Det tycker jag också. Misshandel är alltid misshandel och det är våld. Och det är, men det kan ju hända att det ligger en längre mobbningstragedi bakom det. Det vet vi ju inte i de här fallerna.
Och den nya ingrediensen här är ju också just det här sociala mediernas roll och att det här våldet också delvis då filmas och sånt här.
Och idealiseras på något sätt, delas på de här sajterna så att andra ser det.
Mm. Jag tycker det är intressant när man tittar just på polisens statistik över det liksom anmälda skolvåldet bland unga. Och då sticker just de här under 15-åringarna ut att där hade liksom ökningen skett mest Har du någon liksom tanke om vad det här kan bero på? Varför är det liksom den här yngre kategorin? Liksom?
För att när du blir äldre, så, alltså vi talar inte med empati. När du blir äldre börjar du förstå. Du förstår dina handlingar. Du börjar förstå följderna av det du gör. Du förstår om du gör någon annan illa. Och det är det att när du blir över 15 och du kommer till andra stadier, så då har du redan lärt dig ganska mycket. Det förekommer betydligt mindre mobbning nog på det där, på andra stadier.
Är det någonting du har liksom sett
helt
konkret? Jag har sett
det, absolut. Ja. På andra stadier är det mindre mobbning, men där finns kanske ett större sen andra sidan illamående bland unga. Mer destruktivt, kanske självdestruktivt beteende. Men det här mobbningen är nog ganska sällsynt på andra stadier. Utan den är nog nästan, tycker jag, var faktiskt tuffast i lågstadieklassen. Just en femma, sexa, när du inte har den här empatin. Du har inte lärt dig det. Du förstår inte alltid följderna av dina handlingar. Och du förstår, du kan inte sätta dig in i hur någon annan känner sig. Och där är det kanske det här som jag tycker att det handlar om skolans ansvar att lära det här till alla. Där vill jag att skolan ska bli bättre och vi jobbar mycket med det. Det vet jag alltså. Det är det här jag skulle säga är det viktigaste för mobbningsförebyggande arbete. Att det är det man gör hela tiden. Och sen också att man som vuxen alltid är en förebild.
Ja.
Att hur är du som lärare? Bemöter du alltid alla rättvist och jämlikt och så här? Mm. Det är också viktigt att iaktta sig själv där. Och det där, nu har jag ju också jobbat med mobbningsfall som har varit jättetuffa och som jag kan säga att inte har vi heller. Jag skulle vilja kunna säga att vi alltid lyckades.
Mm.
Men nu kan jag säga att det är saker som inte gick så bra som jag hade hoppats.
Ja. Nu liksom i och med det här senaste fallet så har det ju ställts vissa krav på att skolan borde på något sätt ta de hårdare tag mot de här mobbarna och de som är våldsamma mot andra elever. Men lärarnas händer är ju också bundna liksom av byråkratin och så här. Men vad tänker du kring de här kraven på liksom hårdare tag och det här?
Jag funderar att hurdant samhälle vill vi bo i? Hurdant samhälle vill vi ha i Finland? Vill vi ha ett samhälle med stränga straff till alla brottslingar och de som gör fel? Eller vill vi ha ett samhälle som bygger på det förebyggande arbetet där vi ändå tror gott om alla, där vi tror att alla barn och alla unga, kan man ändra bara de får det stöd och hjälp de behöver. Ett barn som har mobbat och blir utsatt för stränga straff och flyttar skola, blir den som slutar mobba då? Är den vägen? Tror vi faktiskt det?
Men kan du förstå att vissa föräldrar säkert är frustrerade över det här liksom förebyggande arbetet? Det känns att det inte leder till någonting och man vill därför på något sätt ta tag i det här. Liksom,
det kan jag förstå. När det handlar om misshandel så tycker jag det är helt klart att man ska ta till hårdare. Det finns ju att man kan ju liksom ha en kortare relegering till exempel om man ska göra det. Om man ska göra en polisanmälan, det ska bli en sak. Man ska visa var gränsen går och den går vid mobbning så viskar man ta i det. Det betyder ju inte att man kan liksom göra ett förebyggande arm med hård hand och man säger att det här är inte okej. Det är jätteviktigt att man visar det.
Man kan ju liksom, så att säga, för att lite hårdare motarbeta våld med våld.
Det är det man inte kan, men samtidigt tycker jag det är bra att man också för barn har liksom påföljder. Det är jätteviktigt.
Tydliga gränser.
Absolut, barn mår jättebra av gränser.
Tror du att vi föräldrar har tillräckligt bra koll på något sätt på hur vardagen i skolan ser ut, hur den där skolvärlden ser ut?
Ja, det är lite det är så här dubbelt tycker jag. På ett sätt så känns det att man har mycket mer insikt än tidigare. Jag själv gick i skolan och visste mina föräldrar ingenting om skolan. Det fanns ju som ingen föräldramedverkan. Idag finns det mycket föräldramedverkan. Man bjuder in föräldrar och föräldrar är aktiva. Så på ett plan har man ju en mycket större.
Det är en solskensversion som presenteras åt föräldrarna alltid.
Ja, det tycker jag inte. Man har öppna dagar och jag har varit lärare med en ganska kaotisk klass en gång med öppet dag. Det var nog ingen solskenshistoria. Okay. Efteråt kom föräldrar och sa till mig att det var jättebra att se det här. Det här är din verklighet. Nu vill ju föräldrar vara med. Men där är det ju också ganska stor skillnad. Det gäller ju inte alla föräldrar. Men jag vill heller, som tycker inte om det där man ser, det är ju bara ja, de som borde komma kommer inte. För det är jättefräckt och så är det inte alls. Det finns många orsaker till varför vissa inte kan komma och så här. Men hur får du med alla föräldrar och inte bara de som liksom annars också är med? Och där tycker jag man ska vara mer mångsidig hur man får med alla.
Jag tänker just lite här just på hemmens roll i hela den här ekvationen. Ser du liksom någon tendens till att föräldrarna på något sätt outsourcar det här ansvaret över sina barn, just att lära dem empati och rätt värderingar och det här, att man outsourcar det liksom till skolan på något sätt?
Ibland har man så bråttom som förälder, jag menar, det har varit jättemycket fokus på hobbyn och man liksom kuskar sina barn och man gör allt för att barn ska ha det så bra som möjligt. Men ibland skulle jag vilja säga liksom att kanske det allra bästa att ni bara skulle vara hemma och baka bullar och gå ut i skogen och plocka svamp och titta på trädena. Att liksom att, vad är lycka för ett barn? Att få vara med den där föräldern kanske. Och ibland glömmer man bort den tiden och man kanske mer liksom ser att det är mer det här prestationssamhället vi ändå har. Så det är en sak. Och sen det andra kanske att föräldrar inte alltid heller tänker hur de i sitt eget agerande kan stödja en sån här uteslutning i en grupp. Till exempel så minns jag, det är så här, som jag nästan får tårar i ögonen, jag tänker på en flicka i årskurs 8 som sa till mig en gång att vet du vad, jag har aldrig varit bjudet på ett kalas. Och jag tänkte att det här är liksom inte sant. Att jag väntar varje år, jag fick aldrig ett inbjudningskort. Nå, idag får man ju inte dela ut inbjudningskort i skolan och man är jättenoga med det. Men nu vet ju de här barnen ändå om det. Och jag tog upp det här på ett föräldramöte. Jag minns också den här föräldrarnas kommentar som sa till mig att du bestämmer inte vem vi bjuder på kalas. Det barnet kommer aldrig in i vårt hus.
Oho.
Allt sånt här har en betydelse.
Mm.
Vad kan vi lära oss av de här fallen som nu har varit aktuella? Vad har varit där bakom? Vad beror de på? Och vad kan vi alla liksom lära oss för att vi inte skulle ha så i framtiden?
Laila Andersson, långvarig rektor, tack för att du var med här i Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.